Ja, jag tittade på tv den här veckan och så såg jag en som reste runt i världen för att fiska i olika floder. Och jag berördes hur andligt det här programmet egentligen var. Han offrade tobak på en sten i sjön för att blidka andarna. Ändå fastnade han med kroken i armen och då undrade han om andarna var missnöjda med offret. Han var också i Indien för att fiska och där gick han in i ett hinduiskt tempel med gåvor för att välsignas av en hinduisk präst. Och han fick ta emot ett märke i pannan och en påse heligt ris och hälla ut i floden. Var kommer de här tankarna ifrån att vi måste blidka Gud? Det finns ju på ett eller annat sätt i alla religioner. Märket i pannan var något jag hajade till över, för det står ju i Uppenbarelseboken 13. Uppenbarelseboken 13 och vers 16-18 står det så här. Och det, alltså vilddjuret, tvingar alla små och stora, rika, fattiga, fria och slavar att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess tal. Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd, han må räkna ut vilddjurets tal. Ty det är en människas tal och det är 666 står det då här. Det vi kan se nu, det är ju en utveckling här av det digitala systemet då, som fångar oss. Och man kan säga att den här pandemin vi upplever nu, den har verkligen speedat på den här utvecklingen. Och många undrar ju om inte den här är planerad. Och nu kommer ett vaccinpass också. Och det är ju början på kontroll, för det ska ju så att säga ha någon slags sekreterare och administration. Så här ser vi alltså början på något. Och då vet vi ju att the great reset är alltså vad Bibeln talar om sen steg 3 där. Hyperinflation. Och då vet vi att märket kommer. Men då finns det ju redan en apparat på gång där så att säga då, genom covidpasset. Så det här kommer jag följa på varandra. Idag den 15/4/21 la jag ut en mycket bra artikel om Klaus Schwab och The Great Reset. Den heter Tyrannernas plan för världen. Det första jag kom att tänka på, och jag har haft drömmar om det här också, att det är nazism och reinkarnationstanken. De här människorna har storslagna planer om att regera hela världen och agera precis som Gud. Och idag så gick jag förbi bokhyllan och då föll min blick på en bok helt plötsligt. Det brukar vara så här när Gud vill tala till mig. Det har hänt förut. Håkan Alebrand heter författaren. Jag tror han var med i Saron ett tag. Den heter Det okända. Det handlar om nyandlighet och okkultism. Vi vet att ändens tid kommer att handla mycket om demoner och fallna änglar som kommer att stå bakom utvecklingen mot denna sista världsordning. Vi vet ju hur vanligt demoner är när man kommer in i New Age som talar till dem. Vi har till och med vänner som har upplevt det här. Jag har haft en skakande dröm för ett tag sedan. Och det ligger en länk här på sidan då som är skrivet där då. Den handlar om den digitala världen. Den kommer att bli så ihop med den andliga världen så att du kan inte skilja dem åt. Och det var mycket märkligt här då. Nazisternas symbol svastikan symboliserar alltså solguden och reinkarnation. Det är även symbolen för det teosofiska sällskapet, alaså Madame Blavatsky, den här New Age-profeten ni vet. Den okulta världen och datavärldens utveckling hör alltså ihop. De tror allvarligt att de ska bli som Gud. Och det är ju sista steget då. Vi ska bli som Kristus, som ormen sa i lustgården. De tror att de kan skapa evigt liv. Ja, om de tror det, vilka tror du då blir deras fiender? Ja, givetvis han som sa att han är vägen, sanningen och livet, det eviga livet. Vi ser alltså en slags nazism som dyker upp igen. Hitler trodde att den ariska rasen skulle utvecklas till gudar. Och den sista Hitler, han tror att människan och vetenskapen är Gud. New Age och vetenskap kommer nu att komma samman inför våra ögon. De tror nämligen att de kan ta över jorden och frälsa den. Ja, och frälsa oss själva då givetvis också. Då ska vi se, jag lägger ut två länkar här som ni bör titta på, video på YouTube som är chockerande när vi läser. Den okulta historien om det tredje riket, Adolf Hitler, är en länk. Och sen har du Hitlers övernaturliga makt till, till övernaturliga resa till makten kan man säga att det betyder då. Och det var ju så att många kan ju vittna om att runt den här Hitler så fanns det nästan en demonisk kraft när han pratade och så. Jag vill läsa nu ur Håkan Alebrands Det okända, sidan 63 och 64. Och jag sammanfattar nu det här bara då. Den västerländska evolutionstanken är att den odödliga människan inte kan gå bakåt utan alltid utvecklas framåt. För att människans gudomliga väsens kärna ska kunna utvecklas vidare mot att bli Gud måste följande ske. Det är totalt nödvändigt att självet eller jaget inkarneras med den materialistiska världen. Läs datorerna där, så är det ju precis vad Schwab och de här talar om idag. Man tror alltså att personlig utveckling, det vill säga själen, är vägen som gör att man kan nå detta mål. Men Jesus sa ju tvärtom, han sa ju att vi måste förlora vår själ istället då. Och det här är ju tydligen en total dårskap för de här människorna som tror att de är gudar och ska bli Gud. De tror alltså att genom att förvärva erfarenheter och upplevelser och kunskap ska människan kunna nå det här målet. Att bli ett med världsalltet och det gudomliga. Denna evolution betyder att alla ska uppnå denna fullkomning. Den som fullkomnade denna positiva reinkarnationslära var Helena Petrovna Blavatsky som 1879 tog denna lära och förde ihop den med västerländsk utvecklingsoptimism. Om du studerar de här länkarna, videorna, så ska du få se att det är precis vad Hitler gjorde i det tredje riket. Och nu kommer alltså det fjärde riket då, genom en tysk. Det är ju intressant. Madame Blavatsky sa att detta gudomliga var den mystiska evolutions- och involutionskraften, den allestädes närvarande, allsmäktiga och allvetande potentialiteten. Utifrån vad hon själv säger så är det ju då lätt att identifiera utvecklingen med Gud. Att själva evolutionen alltså är Gud. Och det är ju precis vad de här tror då. Schwab och de här. Men vi då som är Guds folk i den här tiden. Vi måste ju förlita oss på hans hjälp. För vi ser ju vilka fiender vi håller på att få. Vi måste ha hans hjälp och hans välsignelse. Och då behöver vi nu i rätt tid. Vi behöver vända oss till Gud och förstå. Att vara Jesus som kan frälsa oss och inga maskiner eller data eller någonting. Och vi läser om Jesus i Hebreerbrevet 4 och 14. Då vi nu har en så stor överstepräst, Jesus Guds son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som är blivit frestad i allt, liksom vi, men dock utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att vi ska få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Ja, idag är frälsningens dag, idag är rätt tid. Här ser vi att ordet svagheter nämns. Det grekiska ordet här, asteneia. Det kan betyda mycket, det kan betyda moraliska svagheter och begärelser som vi inte klarar av att vinna seger över. Och det är många som sitter fast i spel och i porr och i alla möjliga andra saker. Men här ser vi då att vi ska gå fram till nådens tron och få hjälp, och Gud kommer att lösa oss ifrån allt det här om vi vill. Om vi vill är det handlar om. Men genom Guds välsignelse och nåd är det alltså möjligt att genom Jesus Kristus vår Herre få befrielse. I tisdags morse så vaknar jag med en sång som jag inte har hört på väldigt länge. Det är från Segertoner. Vilken Gud jag har, mäktig, underbar. Underbar i råd, underbar i nåd. Hotar mörker här, han min tillflykt är. Ut i sorg och nöd har han blivit mitt enkla stöd. Säkra stöd skulle det ha varit. Tänk vad Gud är god ändå, som har ordnat allting så, att för stora och för små finns det frälsning och hjälp att få. Ja, det var inte så skönsjungande precis, men ni fattar i alla fall den här underbara sången att Gud är mäktig och hjälper oss. Och han har lovat dig och mig att vara med oss varenda dag, ända till tidens slut, står det. Och efter när Jesus har sagt det här till sina lärjungar, vet vad han gjorde då? Jo, så förde han ut dem till Betania, Lukas 24:50. Och där lyfte han sina händer, sina korsmärkta händer. Och han välsignade dem. Och medan han välsignade dem skildes han från dem och blev upptagen i himlen. Vad var det översteprästen sa, vår överstepräst Jesus Kristus, när han for upp genom himlarna från jorden för att återsätta sig på sin tron i himlen som han hade lämnat, tror ni? Jo, vi kan läsa här då i fjärde Mosebok 26. Nej, fjärde Mosebok 6, 24-26. Så står det vad Jesus sa. Givetvis den överste prästlige välsignelsen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. Och det här var precis vad Herren tittade troligen var och en i ansiktet och sa. Vilken underbar välsignelse att få se Herrens ansikte och få denna välsignelse. Och det är inte bara för dem. Du kan också se din Herrens ansikte, säger Paulus. Och du kan också få uppleva frid i ditt hjärta. De här två uttrycken, nåd och frid, använder ofta Paulus när han skriver till församlingarna. Då. Och det är hebreiska. Om vi tar det hebreiska ordet barak, som betyder välsigna. Och så tar vi ordet då bevara, välsigne och bevare dig. Det är ordet shamar på hebreiska. Och då betyder ju ordet barak två saker. Om vi tänker på en smal port då. Det betyder inympa, Jesus Kristus alltså, att böja knä eller lyda en kung. Och honom kan du ju inte se. Ja, det innebär att komma in i Jesu vila, Herrens vila, och göra hans vilja. Nästa ord då. Det kan också betyda flera saker. Det är ordet shamar. Ni vet att i Eden så skulle man vakta på någonting då. Då står det här ordet shamar. Och nu säger Herren då att jag ska välsigna er och bevara er. Och det är också shamar. Det betyder ett, att ha en stor omsorg om någon eller något. Två, vakta så att egendomen inte tar skada eller blir stulen. Tre, och det innebär som en herde som har stor omsorg och sköter om och vaktar sina får. Det är typiskt hebreiskt att beskriva saker från två håll. Lär vi oss mycket om i ordspråksboken är det ju så. Då beskrivs ju saker och ting från ett håll och sen exakt samma saker och ting från andra hållet. Här ser vi Herrens ansikte som lyser över oss är samma sak alltså som välsignelsen då. Välsignelsen. Och han ska bli i Herren då. Och Herrens nåd mot oss då sen i nästa vers här, det är bevarandet då. Den stora omsorgen kan vi ju kalla det för då. Här ser vi A, alltså välsignelsen, och B, bevarandet med nya ord egentligen. Guds nåd B innebär också att Gud fostrar oss som sina barn. Det kan du se i Titus, andra kapitlet, vers 11-13. Guds nåd, B, då. Omsorgen om oss, vaktandet över oss. Det är ju Guds nåd. Och det innebär att han även agar den son han har kär. Och det är väl en stor omsorg om oss, säger Bibeln då, att Gud uppfostrar oss i brevbrevet 12:5-8. Han korrigerar oss. Och det gör han ju tydligen då genom att tillåta oss uppleva lidanden av olika slag då. För att det ska leda till att vi bär frukt, det vill säga agapekärlek och lydnad. Och sanningen är ju att vi måste ta vårt kors. Här ser du A igen då, som är port. Den då att underordna sig, välsignelsen alltså, och följa honom vägen. Vi ser alltså porten och vägen. Vägen är ju omsorgen och allt det här på den här vägen, och porten, det vet vi ju handlar om korset då. Herren välsigna er och bevara er, A och B. Och Jesus sa i Matteus 16 så här, vi kan ju inte ändra på någonting som Gud säger i sin röda tråd så att säga. Matteus 16:24-26. Ska du få se här. Hur väl det stämmer med välsignelsen och bevarandet som vi sa. Jesus sa till sina lärjungar, om någon vill följa mig, där har vi alltså vägen. Ska han förneka sig själv, ta sitt kors på och följa mig på vägen? Här ser vi då givetvis då att korset är porten, eller hur? Om någon vill följa mig, då ser vi ett kors. Och efter det så ser vi en väg, eller hur? Men den som vill bevara sitt liv, jaha, då byter vi ut smal port mot bred port. För det är där det blir. Om någon inte vill ta korset på sig, då ska han mista det eviga livet då. Men den som mister sin själ eller sitt liv för min skull, han ska vinna det. Och här står då det grekiska ordet heurisko. Och det är intressant att vi läser vad det förstår då. Vad det betyder. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Vad kan en människa ge utbyte till sin själ? Ja du, kors eller massa datadelar implanterade, vilket kan frälsa, tror ni? Ja, givetvis korset, va? Och vers 24, om någon vill följa mig, alltså förneka sig själv och ta korset på, så går han alltså in i Herrens välsignelse. Ja, Herren välsigne er. Den personen, vers 25, han ska finna det efter sökande först. Heurisko betyder ju alltså att förstå. Det betyder att du kan aldrig förstå Jesus om du inte tar ditt kors på och följer honom. Du kan aldrig uppleva Herrens omsorg och vårdnande och tuktan och allt det här om du inte tar hans kors på och följer honom. Vad är det då personen ska förstå? Vad ska han förstå efter mycket sökande? Jo, att Herren är god och han vakar över våra själar. Eller hur? Be där. Herren välsigna er och be Herren bevara er. Omsorg, det var på hebreiska. Som en herde som sköter om sin jord, med andra ord. På hebreiska så är själ och hjärta i stort sett samma sak. Så vårt hjärta av sten ska Herren byta ut mot ett känsligt hjärta av kött och blod. Det är ett hjärta som förstår, med andra ord. Och i Hesekiel 36 och 25 så står det om att Gud ska byta ut vårt hjärta så vi hör och lyder honom istället. Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Och jag ska rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och så göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Vilken underbar beskrivning. Anden ska komma in i mitt hjärta och påverka mig så till den milda grad att jag har lust att vandra på hans väg. Att jag har lust att hålla mig innanför hans gränser och följa honom. Här står det alltså fem gånger att Herren själv vill göra något. Och då frågar han dig, vill du att han gör det? För det är hela tiden det är frågan om. Vill vi ta korset? För om vi vill det, då gör han också. Då kommer han att ha den här omsorgen om våra hjärtan. Så korset är ju ett helt fantastiskt budskap. Det har vi väl förstått. Paulus hade förstått det i alla fall. Ja, vi kan alltså behålla vår själ, som är samma sak som vårt stenhjärta, om vi vill. Eller vi kan ta på vårt kors och följa Herren, om vi vill. Det är helt frivilligt. Det kan bara ske utbytet och få det här andra hjärtat, om vi tar vår kors och följer honom. Det här är ju precis vad den smala porten och den här undervisningen i Matteus 7 handlar om. Gå in genom den smala porten, för den leder till livet. Bibeln talar alltså om våra själars frälsning eller om våra hjärtans frälsning. Den är i centrum hela tiden i Bibeln. En sann profet som har gått före, han har givetvis fått sitt hjärta utbytt. Bytt genom korsets kraft. Medan en falsk profet har stenhjärta kvar och drivs av mänsklig visdom. Och då, älskade vänner, har du en sån predikant i din närhet, det kommer inte ett smack att hända i de andras hjärtan. Kolla nu vad Paulus säger. Han som har fått sitt hjärta utbytt och han har Kristi ansikte strålande utan täckelse, säger han i sitt hjärta. Nu kommer han till församlingen i Korint och han får se mäktiga förvandlingar. Det får han alltid se nästan där han befinner sig. Och sen när han åker därifrån så blir det något som händer istället då. Men när Paulus var där och predikade så skedde det mäktiga förvandlingsunder. Ty Kristus har inte sänt mig att döpa utan för att predika evangelium. Och inte med vishet och vältalighet. Så att Kristi kors förlorar sin kraft. Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade. Men för oss som blir frälsta, för oss som har upplevt detta, alltså korsets förvandlande kraft eller Guds kraft. Det står skrivet, jag ska göra om intet det visas visdom. Och det förståndigas förstånd ska jag slå ner. Var är det visa? Var är det skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud. I hans vishet beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. Vad är det nu med den här tror som är så viktigt? Ja, för det första så syns ju inte tron. Tron är en överbevisning om det vi inte kan se, står det i Hebreerbrevet 11. Så tron är ju någonting som mänsklig visdom omöjligt kan uppfatta, utan det är ju en gåva från Gud. Och här ser du ju då att Paulus blev inte sänd med ett stenhjärta. Paulus blev sänd med ett av korset förvandlat hjärta. Det förstår vi ju. De med stenhjärta, det är de som vill bevara sina själar i den här världen. Och de kommer inte kunna predika om något annat heller, för de förstår ju inte korset. Men de som får ett nytt hjärta, eller finner sin själ och förstår Guds väg, det är de som tror på korset. Det vill säga, det är de som vill följa Herren. Och de kommer att finna sin nya själ eller sin nya hjärta i Hesekiel 36, 25-27. Vad kan vi då kalla sådana människor för med ett annat ord? Jo, har man fått ett nytt hjärta, har man fått en ny personlighet. Man är född på nytt eller man är en ny skapelse i Kristus Jesus. Eller man har upplevt himmelriket eller Guds rike. Man har gått in i Kristus med andra ord. Det finns en annan gammal sång på engelska som jag tänkte på. Som är så sann. Everybody wants to go to heaven but nobody wants to die. Och i de kristna kretsarna skulle man kunna säga. Alla vill in i himmelriket eller Guds rike. Men ingen vill dö. Då ska jag gå tillbaka till det jag sa från början för att vi ska få förstå vad välsigna och bevara verkligen är då. Överste prästens välsignelse. Ni vet vad han sa i Apostlagärningarna 3, 29-30 tror det står, eller något. Så står det ju där att Guds välsignelse är genom Kristus Jesus att han vänder oss bort ifrån det onda, står det där. Då vet vi att det måste ha med korset att göra då. För inget annat kan vända oss bort från det onda. Så jag vill gå tillbaka igen då och läsa det här som vi läste. Överste prästens välsignelse. A. Välsigna. Barak betyder alltså två saker. Och det står ju för trång port. Det hade ni kunnat räkna ut, va? Inympa i Jesus Kristus. Och att böja knä. Det betyder ju lyda en kung då som vi inte kan se. Och det innebär för oss då att komma in i Herrens vilja och Herrens vila. Nästa då var ju bevara. Om vi gör det så får vi uppleva Herrens omsorg. För vem var det som Gud brydde sig om, som sagt var? Det var ju Herren, de som hörde Herrens röst, de var hans får, sa han då. Då kommer vi in i B som är bevara. Och det är shamar. Och det står ju då för den smala vägen. Så här ser vi ju den trånga porten och den smala vägen. Men det är ju så här att Gud kan hjälpa oss in. Det förstår ni väl. Vi kan omöjligt gå in i den här smala vägen. Genom smala porten och in på den smala vägen. Men Gud står att han har stor omsorg om oss. Be då här, bevara Shamar. Ha en stor omsorg om oss. Vakta så att egendomen inte tar skada eller att vi blir stulna. Nej, Jesus sa ju faktiskt att ingen kan stjäla någon ur hans hand. Och så betyder det som en herde som har omsorg och sköter om och vaktar på sina får. Och vi har en allsmäktig herde, det känns väl underbart, va? Eller hur? Jag sa att det innebär att det sanna evangeliet om Guds rike eller himmelriket ser vi här nu i de här två sakerna. Ni vet att jag har haft en hel del drömmar om den här sista tiden och det Gud har visat och uppenbarat att den som i tro följer honom eller väljer honom så kommer vi fram till en trång port A. Och så kommer vi fram till en smal väg B. Då har du de här två punkterna igen, trång väg, smal väg. Och så säger Paulus så här. Att den som predikar ett annat evangelium än det han predikar är under förbannelse. Det är alltså tvärtom mot det vi tog upp här. Trång port och smal väg. Och då betyder det då att punkterna 1-3 här uppe då kommer att bli tvärtom på Herrens dag. Alltså istället för bevarandet, omsorgen och allt vad vi nu nämnde så kommer istället ett utkastande att ske. Och det ser du när du läser Matteus 7 om de laglösa. Och många andra berättelser som Jesus tar här, du ser det i andra Thessalonikerbrevet 2 till exempel, när Paulus tar upp om det stora upproret. Så kommer de ju ut ur Kristus. De följer ju det här Klaus Schwab och de här grabbarna då. Som tror att de kan göra människan till gudar. Genom digital teknik. Och genom den drömmen jag hade då så kommer de att bli bedragna. För de ser inte skillnad mellan verklighet och fantasi. Och det märkliga att var att samma natt jag hade den här drömmen så har älvor en precis likadan dröm. Alltså de välsignade som väljer att följa Jesus, som ser hans ansikte. De kommer att få gå in i någonting som är helt underbart. Då, Matteus 25:34, då ska konungen säga till dem som står på hans högra sida. Kom ni min faders välsignade. Ja, de är ju både välsignade så att säga då genom att man har gått in genom den trånga porten. Och så när de formade och med all den omsorg som Gud har genom att de fortsätter på den smala vägen. Och nu får de ta i besittning ett rike som har stått färdigt åt er från världens begynnelse. Är inte där mycket märkligt att om Guds rike redan har stått färdigt innan den här världen skapades. Vad är det då för evangelium om Guds rike som Bethel Church, Hillsong och New Wine talar om? Och som de håller på att arbeta och försöker sätta upp. För Paulus sa ju att det finns bara ett evangelium. Men här ser det ju ut att finnas fler. Galaterbrevet 1, vers 6-8. Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Där har du laglöshet på hebreiska, att förvränga Guds ord. Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikar ett evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så ska han vara under en förbannelse. Alltså inte genom den smala porten och inte på den smala vägen, utan på den breda vägen alltså. Och då ser vi här att det som växer eller byggs upp har Jesus som rot. Och det är välsignelse och bevarande. Och det som växer och byggs upp, alltså som ett ego producerar, leder till förbannelse och det kommer att kastas ut. Och vi ska läsa i Hebreerbrevet 6:7 om åkern. Och Paulus sa ju att vi är Guds åker eller Guds byggnad, säger han till korinterna. Ty en åker, eller ett hjärta då, som dricker regnet som ofta faller på det och som ger god gröda åt dem som den brukas för, det vill säga Gud, eller hur? Den åkern får välsignelse från Gud. Jaha, den åkern kommer alltså Gud bry sig om, sköta om och vakta på. Men där den tistlar och törnen är den alltså värdelös och förbannelsen är inte långt borta. Och slutet, om vi inte vänder om alltså, blir att den bränns av. Här ser vi då exakt samma sak igen då. Att det som växer upp, byggs upp, som har Jesus till rot, det är välsignelse och bevarande. Och det som växer upp eller byggs upp som mitt ego producerar kommer att bli förbannelse och kastas ut. Nu vet vi vad både den trånga porten A och vägen är. B, att gå in här är alltså att göra Guds vilja och att bli bevarad av Gud och få hans omsorg. Vi kan kalla det för att göra det goda, och det goda kan du bara göra med det nya hjärtat som vi tog upp i Hesekiel 36. Alltså hjärtat av kött och blod. Men så står det också att vi kan söka vårt eget, och det är ju inte så bra, söka vårt eget. Det är alltså stenhjärtat, det är en bild på tistlarna och törnerna. Guds ord kommer alltså i olika typer av hjärtan i liknelsen om Gudsriket i Matteus 13. Det kan hamna i ett gott hjärta där det bär frukt. Det är alltså det hjärtat av kött, det som han byter ut. Det är den som vill följa honom. Och sen kan det hamna i ett stenhjärta. Det är den som inte vill följa honom när problemen kommer. Alltså den som inte längre vill följa honom, handlar det om då. Och nu ska jag läsa då i första Petrusbrevet om någonting fantastiskt som gäller oss. Det här med tron, det är ju faktiskt något som är totalt övernaturligt. Att man kan börja jubla mitt i sina lidanden och allt vad det är här i världen. Och första Petrusbrevet 1:3-10. Där tar Petrus upp tron och vägen och prövningar och allt vad det här då. Vi ska läsa lite där. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi, Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Här har du det nya hjärtat. Till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarad åt er i himlen. Ja, nämligen Guds rike. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden. Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste, lägg märke till, måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten i ett ro är långt värdefullare än det guld som är förgängligt, fast det håller provet i eld. Och den tron, ja, den tron som vill hålla fast även när det är svårt, den ska visa sig till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Honom älskar ni, agape, utan att ha sett honom. Och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig himmelsk glädje. Då ni nu är på väg, med på den här vägen där Gud har omsorg alltså, att vinna målet för er tro, era själars frälsning. Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter. De profeterade om den nåd som ni skulle få. Vad härligt, va? Vi är alltså födda på nytt till ett levande hopp. Ja, vi har bytt ut vårt hjärta till ett nytt, härligt, underbart hjärta istället för stenhjärtat. Vi har ett levande hopp och ett arv som är förvarat åt oss i himlen, står det. Vi blir alltså välsignade och bevarade genom Guds makt. Och det är ingen dålig makt, för han är allsmäktig. Till den här frälsningen som ska uppenbaras i ändens tid. Vi måste, stod det, utstå prövningar av olika slag. Ja, inte bara nåden innebär ju inte bara prövningar som vi läste, utan det är också tuktan. Hebreerbrevet 12:5-8. Där står det att han agar var son som han har kär. Han tillåter alltså saker och ting som vi ska gå igenom, för att han vill att vi ska utvecklas i den här tron som är så viktig. Så står det att vi älskar honom utan att se honom. Ja, här ser du ordet agape som betyder att underordna sig en kung. Och den som underordnar sig hans ord, han är den som älskar eller lyder honom. Johannes 14:21. Nu befinner vi oss alltså på den här vägen. Du hade A, tog jag upp i början. Det var ju den här välsigna er, och B var bevara er. Om han får välsigna oss, så måste vi ta hans kors, för det är själva välsignelsen. Och så vandrar vi på den här vägen där han har omsorg om våra själar. Förstod ni nu? Omsorg, han är som en herde för sina får. Och det var alltså den här vägen, den urgamla vägen, som alla profeter genom alla tider har profeterat om och som gäller oss då. Ja, för att sammanfatta det här då, så ska jag läsa ifrån början igen här om välsignelsen och det här till sist. Ska vi se här då vad vi har den. Och jag menar alltså när jag säger nu en bön. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. Fullhet, med andra ord, vad Gud har tänkt över ditt liv. Det innebär också befrielse från allt som kan binda och hindra. Herre, vi ber nu för mina vänner som lyssnar till denna predikan. I Jesu namn, Herre, ber vi om din underbara nåd. I Jesu namn. Amen.